roligt att möta den här familjen. Jag har ju så stor familj så att jag har ju inte sett alla än. Men här är ju en del utav den. Egentligen så var vi en ganska stor familj, så att säga, mamma, pappa och vi tillsammans. Min mamma och pappa, de fick 8 barn. 3 utav oss lever fortfarande. Och ett av barnen drunknade. Det var så att pappa arbetade vid ett kraftverksbygge vid Ätran. Och då bodde hela familjen i som de kallar för baracker. Det var enkla byggnader. Och det var 2 utav äldre syskon som skulle passa den här pojken. Han var bara 3 år. Han heter Ragnar. Jag föddes efter honom, så att jag har ett av mina namn är Ragnar. Sven Ragnar Ingemar. Men de passade inte honom, utan han gick ut på bron över Ätran i Ätrafors. Och så råkade han falla av bron genom räcket ner i vattnet. Och mamma och pappa blev naturligtvis väldigt förtvivlade över vad som hade hänt. Och de hjälpte så tillsammans med andra att leta ut efter stranden ända ifrån Ätrafors till Falkenberg. Det är en sträcka på ett par mil i alla fall, drygt. Och de kunde inte hitta honom, därför att det var ju ganska strömt vatten, så han bara flöt ju vidare. Men en tid efteråt så fick de veta att han hade fastnat i ett laxgarn utanför Falkenberg, ute i havet. Så att mor och far fick honom tillbaka, och han finns begravd just i anslutning nära där pappa och familjen bodde då, med det här kraftverksbygget, på en plats som heter Okomme. Och där föddes jag också. Ja, nu är vi här, och nu är vi en ännu större familj. Och Gud är ju vår far. Han är upphovet, han har skapat oss. Och han känner oss allesammans, så han har en särskild plan för varenda människa. Han vet hur vi tänker, han vet vad vi längtar efter. Och så långt han kan så ger han oss det allra bästa. Och det är ju det livet vi får leva med honom. Men han har svårt för att få oss att tro på honom. Att han är så god som han är. Och eftersom Gud är ju så stor så att ingen människa kan ju se honom på en gång, va. Så att Gud sa att jag måste skicka någon till människorna som kan lära känna mig. Så han lät ett barn födas i Betlehem. Och det växte upp i en familj. Och till sist blev han en stor man. När han var 30 år så kände han att det var dags för honom att börja berätta om Gud. Det han visste om Gud. Och Jesus visste ju allt om Gud, va? Därför att han hade varit hos Gud. Men nu var han människa, och då visste han hur människor tänkte. Och därför så kunde han berätta på ett mänskligt språk och förklara Gud så att människor förstod att han var stor naturligtvis. Han hade skapat allting. Och framförallt att Gud älskade varje människa. Och Jesus var ju egentligen son till Gud. Han var född före allting annat. Och Gud älskade honom. Och Gud tänkte, jag tror jag skickar Jesus. Jag skickar min son. Och så föddes han som ett litet barn i Betlehem. Och han förklarade vad Gud är. Han sa så här om sig själv. Jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som är förlorat. Och när han tänkte på det som var förlorat så berättade han ju de här berättelserna för att vi skulle förstå det. Han berättade om ett får som sprang bort och hade förlorat sin herde. Och på den tiden så fanns det ju vilda djur överallt i vildmarken. Och fåret var ju fullständigt utlämnad som ett offer åt dem. Eller Jesus berättade om en grabb som tyckte att det var tråkigt hemma. Och tänkte, nej, här kan jag inte bo. Jag vill ut och se världen. Så han lämnade sin bror och pappa hemma och så gick han ut i världen. Och till sist så gick det så illa för honom. Så att han hade ingen mat att äta. Han hade inget hem att bo i. Utan det var någon som anställde honom att vakta grisarna på gården. Och grisar, det var ju det värsta som de kunde tänka sig. De var ju orena, menade de. Han var ju jude. Men han satt där, skötte grisarna. Och han såg vilken mat grisarna fick. Och han tänkte, tänk om jag finge ta någonting av det här och äta. Han var så hungrig. Men egentligen fick han inte det. Men han försökte. Och till sist en dag så fick han en tanke. Varför sitter jag här? Jag har ju en pappa. Jag har ju ett hem. Någonstans finns de. Så han tog ett beslut. Nej, nu går jag hem. Nu går jag hem. Och så började han leta sig vägen tillbaka. Men under vägen han gick hem så tänkte han, ja, jag undrar vad pappa tänker. Jag gick ju hemifrån och jag tog ju mycket pengar med mig också. Och de är ju slut. Och som jag ser ut, vilka kläder jag har. Ingenting är helt smutsig. Ja. Nej, han kommer nog inte ta emot sig. Men pappa hade ju längtat efter honom. Varje dag gick han ut och spanade bort om vägen. Ah, nu kommer han nog. Då kommer han. Nej, inte idag heller. Inte idag heller. Nej, inte idag heller. Och pappa blir ju äldre undan för undan. Undan om jag någonsin får se honom något mer. Men en dag så såg. Där är jag. Och han nöjde sig inte med. Jag stod där och väntade. Han bara sprang emot honom. Och så tog han. Fan, så här. Min son. Välkommen hem. Ja, men sa han. Åh, pappa, du vet inte hur jag har levt. Du vet inte hur jag har haft det. Jag har gjort slut på pengarna. Och du ser hur jag ser ut. Jag har suttit och vaktat grisar den sista tiden. Ah, sa pappa, det tänker vi inte på nu. Nu är det hemma. Nu får du komma hem. Och så gjorde han en stor fest hemma. Slaktade de bästa djuren som fanns. Och gjorde en fest för familjen och alla vännerna till familjen. Ja, det är så Gud tänker om oss. Och det är den kärleken som Jesus har i sitt hjärta. För han älskade Gud, va? Jesus var ju Guds son. Och därför ville han att pappa skulle vara glad. Och nu såg han ju vad sonen betydde för honom. Och det är ju en berättelse som visar ju vem Jesus är. Och att han är sån så att han förstår sig på dig. Han vet om dina tankar, vad som är svårt. Och när han talar till dig i ditt hjärta genom den heliga ande, då förstår vi vad han säger. Även om vi inte riktigt kan höra orden så känner vi, men Gud älskar mig och Jesus han kan föra mig till Fadern. Och det är ju det Jesus har hållit på med och fortsätter och vill att vi ska fortsätta med. Därför att Jesus sa till sina första lärjungar när han lämnade dem att så som Gud har sänt mig i världen så sänder jag er i världen. Gå ut och gör det jag har gjort. Uppsök och fräls det som är förlorat. För nu är allting klart för varje människa. Det jag gjorde på korset, det gäller för alla människor. Försoningen är till för alla människor. Och därför kan du vara väldigt frimodig. Det du gläder dig över att vara frälst, det är inte bara för dig. Utan även om du kan känna dig lite avundsjuk för att du vet någonting som andra inte vet, så ska du veta att det du vet och det du gläder dig över, det är till för alla människor. Och alla människor längtar efter det. Och du kan vara den som förklarar det här för på ett sätt som var och en förstår. Därför att vi har tillgång till olika människor. En del lyssnar på dig. En del respekterar dig. En del uppskattar dig. Och det du säger betyder väldigt mycket för just den personen. Och det är just den möjligheten som vi ska använda oss av för att förklara det vi har upplevt och som är så värdefullt för oss. Och då är den heliga ande med oss också och gör det vi inte kan göra. Ja, det var mitt vittnesbörd. Jag var 12 år gammal när jag tog emot Jesus. Och jag kunde göra det därför att jag hade sånt förtroende för min mamma och pappa. Och de berättade för mig om Jesus. Och jag visste att det de sa, det var sant. De hade blivit frälsta när de var just nygifta, de var vuxna. Och sedan levde de tillsammans med oss barn. Alla blev frälsta. 3 av oss har fått vara ute och tjäna Gud på heltid. En har varit pastor inom pingströrelsen. Han utbildade sig först till elektriker och sedan så blev han pastor. Och levde med det ända till pensionen. Den sista tjänsten han hade var i Värnamo pingstförsamling. Och min bror som är något äldre än mig ett par år, han har varit missionär tillsammans med sin norska hustru i Sri Lanka och byggt församlingar i ett arbete som nu fortsätter. Och deras dotter har nu ett fadderarbete för gatubarn i Sri Lanka. Och de lever, både min bror och hans fru, på ett äldreboende i Skövde. Och jag brukar åka ner och hälsa på dem. Ja, det är min familj. Men alla blev frälsta och kom till tro. Visst är det underbart? Och det säger någonting om hur föräldrarna, hur min mamma och pappa levde med oss. Därför att det var väl en del som retade oss i skolan. Därför att det som mina föräldrar trodde på, det var vad man kallar för baptister. Va? Så att de var med och bildade Falkenbergs baptistförsamling. När de hade blivit frälsta och flyttade till Halland. Annars kom de från Småland. Men de flyttade till Halland för att missionera. Så att när de byggde ett eget hus åt sig efter det här jobbet på kraftverket, så byggde de ett ganska stort hus. Vi var ju många barn, men halva huset, nedre våningen, var avskilt som en särskild möteslokal. Som under hela min uppväxttid stod möblerat med bänkar, talarstol och orgel. Och där hade vi möten, det var en utpost till församlingen i Falkenberg. Och där hemma i mitt hem blev jag och min bror Bertil, som sedan blev missionär. Vi tog emot Jesus samma kväll. Och vi har delat mycket under den här vägen. Och det där har väl följt som en välsignelse över mitt liv också. Jag har fått vara med och starta många olika projekt som Gud sedan har bekänt sig till. Så att det finns en fortsättning, då finns en välsignelse som funktion i det fortsatt. Och det sista var att jag kände att Gud kallade mig att starta en församling i Örebro. Där hade jag tidigare varit pastor i en stor församling med 1000 medlemmar som heter Philadelphia i Örebro. Där var jag pastor i 15 år. Och då kände jag att jag var färdig med det, och under några år arbetade jag med förbundstjänst och själavård på ett ställe utanför stan. Men sen kallade Gud tillbaka mig till Örebro, och jag lever nu med en församling på cirka drygt 400 medlemmar och som har funnits i snart 30 år. Och vi har också en kristen friskola med 250 elever som vi lever med. Och vi har stor mission i Afrika. På Balkan har vi bildat en ny församling helt nyligen. Så att det har varit mycket. Och många andra nya projekt har jag varit med om fram till dess. Då vet du lite utav mig, min familj. För det är väldigt viktigt att känna det. Därför att familjen betyder så mycket. Och man förstår hur trovärdiga våra föräldrar var när alla barnen kände att det vill vi ha också. Och de har levt med det i olika tjänster. De flyttade till Amerika och dog där för några år sedan. Nu är vi tre kvar. Min yngste bror i Halmstad och så är det Bertil och Reidun. Då vet ni lite om mig. Men det var jätteroligt att möta en ny del av familjen här. Därför att just det här som ni har sett och förstått och lever med, det uppenbarade Gud för mig redan början på 70-talet. Och då kom jag till Philadelphia i Örebro. Det var en stor församling. Och det var mycket arbete på gång. Vi hade ett ungdomsarbete på cirka 1000 ungdomar som var fördelade i olika grupper och arbeten runt om i stan. Och vi hade en stor mission i Afrika, i Indien, i Thailand och på lite varstans. Men i början, 72 var det, så hade jag, under det att jag var i bön, så hade jag en väldigt stark gudsupplevelse. Och en förnyelse i den heliga ande. Och i den upplevelsen så gav Gud mig en profetisk tidskänsla för vad som Gud arbetade med. Och vad som började ske som ett verk av den heliga ande. Inte bara i Sverige, utan jag upplevde att det här var någonting som Gud gjorde över hela världen. Det var en andeutgjutelse som skriften talar om. I det yttersta tiden ska jag utgjuta min ande. Och när jag sedan hade möjlighet att resa lite just vid den tiden i alla världsdelar utom Australien och möta kristna församlingar och grupper av troende, så märkte jag att det var samma ande verksam. Det var samma skeende på gång. Det var verkligen en global väckelse och andeutgjutelse. Och jag är så tacksam för att jag fick vara en del av det. Och att jag fick det här övertygelsen om att Gud gjorde någonting helt nytt alltså i historien. Och det var två saker som blev väldigt, eller förhållanden som blev väldigt tydliga för mig. Det ena var att förstå den kristna gemenskapen som Kristi kropp. Alltså att Jesus genom vår tro på honom skulle förena alla de som tillhörde honom på ett sätt som gjorde att vi skulle kunna fungera tillsammans med olika gåvor. Och att det skulle vara den församling som Jesus sa att han skulle bygga. Och Jesus sa att den församlingen, den ska ha så mycket av mig, så mycket av min kraft och min seger, att ingen djävul i helvetet ska kunna övervinna den församlingen. Även om Satan och hans onda andar intrigerar och planerar. Alltså helvetets portar, sa Jesus. Och det var så att förr i de gamla städerna i Mellanöstern så satt kommunstyrelsen i stan satt i porten och hade sina överläggningar. Och Jesus visste det. Och så använde han den där bilden. Djävulen kommer att försöka förstöra den församling som jag bygger. Men helvetets rådslag och planer kommer aldrig att övervinna den. Och det visste Jesus. Så att även om han lämnade några stackars lärjungar som inte visste hur de skulle gå vidare, så hade Jesus tro för att de skulle bli den här församlingen. Och de fick ju sedan vara med om att bygga församlingar så länge de levde och förkunna evangeliet om Jesus. Och vi är ju fortsättning på detta. Det är ju underbart att vi har släkt med de första lärjungarna och apostlarna. Och vi tror som dem och vi lever i den ande som födde den första församlingen i Jerusalem. Och då börjar jag närma mig min text här. Därför att många av dem som kom till tro i början fick det väldigt svårt, därför att de var ju så annorlunda så ingen förstod sig på dem. Så till sist så kom de underfund med att de här människorna som de inte förstod sig på, de hade något gemensamt, nämligen att de talade om någon som hette Jesus och som hette Kristus och som kom ifrån Gud, och man kunde tro på honom. Så att den första tiden, så bara för att andra skulle förstå vem man pratade om, så kallades de för Kristusar. Vi har förändrat det ordet och vi säger kristna. Men från början så lät det så här, alltså de är Kristusar. De är som Kristus, va? Som de pratar om. Och det var ju ett väldigt starkt vittnesbörd. Men framför allt för det folk som Jesus så att säga föddes in i, det vi kallar för judar, va? De hade ju redan ett förbund med Gud och hade ju levt i flera århundraden med detta. Och de tyckte att det var bra nog. Gud hade ju uppenbarat sig för dem. De hade fått instruktioner hur de skulle fira gudstjänst, vilka offer de skulle offra. Och de hade ju ett stort tempel i Jerusalem där prästerna gjorde tjänst. Och de tyckte att ja, det här har Gud gett oss. Och så kommer Jesus och så säger han, det här templet, det ska jag bryta ner. Det ska inte bli sten på sten. Och de som hörde det sa, han är inte klok alltså. En sån stor byggnad kan man ju inte förstöra. Och förresten, varför skulle han göra det? Gud har ju gett oss ritningarna på det här. Så det var framförallt, judarna hade väldigt svårt att från början förstå vem Jesus var. Därför att de väntade på någon som heter Messias som skulle rädda hela världen. Och det Jesus gjorde förstod de sig inte på. Han botade sjuka, han pratade med barnen och tog dem i knä. Vilken kung, va? Vad kan han göra mot romarriket och alla deras soldater? Han kan inte göra någonting nytt. Men Jesus visste vem han var och han fortsatte. Han dog och han uppstod ifrån de döda. Han for upp till fadern i himmel, sitter på faderns högra sida i höjden. Och han har all makt över hela jorden. Det är det. Det är inte dåligt. Nej. Och Jesus visste att det var så. För att han hade inte tagit det själv, utan Gud sa, därför att du gav ditt liv för alla människor har jag uppstått dig, eller uppväckt dig från de döda. Och sen ska du sitta på en tron tillsammans med mig i all evighet. Och alla som tror på dig ska jag ta upp, ska göra till mina barn. Så det ska bli en stor familj. Och det gladdes Gud åt. Men det var så att det var många av de här judarna som inte riktigt förstod sig på Jesus och hans sätt att prata om Gud. Och därför så var det många judar som blev fiende till Jesus. Och de till och med bidrog till att han blev korsfäst. Men sen fortsätter ju församlingen efter Jesus genom apostlarna. Fler och fler blir frälsta och kom till tro på Jesus. Och från början så var det ju bara judar som trodde på Jesus. Men så småningom så var det också andra folk, hedningar som de kallas, kom till tro och kom in i församlingen. Men det berättas i Bibeln. Det finns, de fick ett brev utav någon utav apostlarna. Därför att någon utav apostlarna hade fått veta att det var en församling som hade problem. De hade blivit förföljda utav sina landsmän. Därför att andra judar tyckte att det som de hade tidigare, det var bra nog, va? Och när någon sa att nu har vi lämnat det här, nu har vi fått tro på Gud på ett annat sätt genom Jesus som dog på korset, så kunde de inte acceptera det. Så därför så blev många av de här första som trodde på Jesus som Messias, de blev förföljda. Och i det här brevet som en av apostlarna skriver så får vi veta att de blev till och med berövade sina ägodelar. De blev satta på bar backe. Det var så att den gemenskap, den församling som judarna hade och som kallades för synagoga, det var inte bara att de träffades för att be på en plats, utan det var också en, det var den tidens social hjälp. Så att de familjer och människor som hade det svårt kunde få sitt hjälp ifrån synagogan, från församlingen, den judiska församlingen. Men om de trodde på Jesus så fick de inte vara med, utan de uteslöts ur synagogan. Och de hade inga garantier för varken var de skulle bo eller var de skulle äta, höll jag på att säga. Så de fick börja hjälpa varandra i församlingen, och många överlevde på det där sättet. Men det gjorde ju att de här frälsta, de uppfattas ju som annorlunda. Inte bara av främmande människor, utan utav sin familj till och med. Och andra judar. Så till sist så kände de sig som om de vore utanför allting. De kände det som om de inte längre hörde till folket. Bodde, kunde inte bo i stan, utan de fick bo utanför städerna. Och i det här brevet som är skrivet till den här församlingen heter Hebreerbrevet i Bibeln. Så att genom det brevet kan vi veta hur de hade det. Och det jag tycker är särskilt intressant med Hebreerbrevet, det är egentligen det sista kapitlet. Därför att om man läser det så förstår vi hur kritiskt det var för församlingen. Och där apostlarna var angelägna om att de skulle ta tillbaka det som de höll på att förlora. Därför att det var en del judar som hade börjat tro på Jesus och leva i den tron, som tyckte att nej, nu kostar det för mycket. De tog deras ägodelar. Och en del blev satta i fängelse till och med. Och de sa nej, våra fäder har trott på Gud tidigare. Det kan vi göra också på det sätt som de gjorde. Så de började tänka så här. Nej, vi lämnar nog Jesus. Och så tror vi på Mose istället, och så lever vi i templet för att vara trygga. Och det är då som de får det här brevet och säger, ge inte upp, ge inte upp, ge inte upp, sa de. Och han som skrev brevet, han tänkte, hur i all världen ska jag kunna tala till dem? För att dels måste jag ju vara sträng, jag måste förmana dem. Ni kan inte ge upp nu, ni måste ju fortsätta. Ni har ju vunnit, det har ju valt rätt. Och det är inte lätt att tala till människor som är i en sån kris. Och det förstår man också utav Hebreerbrevet. Han ber nästan ursäkt i slutet av brevet, säger, ursäkta mig, men nu har jag varit hård emot det. Ja, ta inte illa upp, men jag säger det här för att jag älskar er. Jag vill att ni ska fortsätta på vägen här. Och han använde hela den bibliska historien, ända ifrån skapelsen och fram till korsfästelsen, för att övertyga dem. Ni kan ju inte sluta nu. Det här är ju fortsättning. Offren i templet var slut. Templet skulle rivas. Men Jesus fanns kvar. Halleluja. Jesus var kvar. Och han kunde leva med sin församling. Och därför så genom det här brevet så ser vi att de förstod. Ah, det vi har tagit emot, det är ju mycket större. Vi har ett annat tempel som den heliga ande bygger. Jag är ett tempel därför att den heliga ande bor i mig. Om vi är tillsammans med Jesus så bygger vi ju tempel. Då blir ju det ännu större. Och i det templet finns Jesus, därför att han sa att om två eller tre möts tillsammans med mig här i mitt namn, då är jag där också. Vilket möte, va? två eller tre, det kan vi ju vara. Men om vi är där tillsammans med tro på Jesus, då är Jesus där också. Och sen kan den skaran bli hur stor som helst. Men det här brevet tror jag bidrog till att de fattade nytt mod. Och de förstod vad som var viktigt med detta. Att jag var kristen, att jag följde Jesus, att jag var Jesu lärjunge. Därför att om man är Jesu lärjunge så är det vissa saker som är väldigt viktiga. Och det som är viktigt, det är inte konstigt i för sig, därför att det är egentligen samma innehåll som finns i själva skapelseordningen. Så egentligen vet vi betydelsen om det här, men ofta slarvar vi med det. Men aposteln påminner församlingen om det i det 13:e kapitlet i Hebreerbrevet. Och jag ska bara läsa några rader här för att ni ska höra hur det låter. Han säger att först att vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud. Va? Ni är så besvikna just nu, men om ni ser vad ni har fått, då blir ni tacksamma. Ja. Och sedan så går han in i det 13:e kapitlet och förklarar vad som är viktigt för Gud. Och nu hinner jag inte ha hela det här bibelstudiet med er nu, utan jag skummar lite grann och så får ni fortsätta själv. Men han börjar med någonting som är väldigt viktigt. Han säger att håll brödra kärleken, och det menas det troendes kärlek. Levande. Kom ihåg att visa gästfrihet. Ty den det har hänt att det som gjort det har fått änglar till gäster utan att veta om det. Så det fanns någonting i det här att betjäna varandra. Och det här ordet gästfrihet återfinns i apostlarnas undervisning på många ställen. Och om vi ska förstå det så kan man säga att gästfrihet, det är att betjäna någon annan på egen bekostnad. Va? För om du har någon i ditt hem så blir han ju betjänad på din bekostnad. Det blir en till vid bordet. Det blir en till som ska ligga över och ha en säng i huset. Så att gästfrihet är väldigt omfattande egentligen. Och grundläggande kan man säga, det är att betjäna en annan broder eller syster på egen bekostnad. För den som kommer har ingenting att bidra med. Men den har bara behov. Och det var därför att de troende blev ofta utkörda till och med från sin familj. Därför att de trodde på Jesus. Var skulle de ta vägen? Ja, de gick till sina egna. Och där fick de den hjälp de behövde. Och så var det många kristna som levde under den här tiden. Och lever fortfarande. Det var alltså viktigt ur Guds synpunkt. Visa gästfrihet. Ha omsorg om varandra. Älska varandra. Älska, det är ju att någon annan är mer viktig för mig än mig själv. Att älska sin nästa så som sig själv. Och det har kännetecknat den kristna församlingen och gemenskapen genom alla århundraden. Och det finns över hela världen. Och så sa de att en del sitter ju i fängelse. Så illa var det. De fanns inte hemma ens. De var inte i församlingen. De satt i fängelse. Och så säger apostlarna, nu ska ni tänka er, ni har själva en kropp. Det är ont om någon slår dig. Du kan till och med få ångest att bli instängd i en trång cell. Och veta att en annan har makt över hela min kropp. Och så säger han så här, ni har ju själva en kropp. Tänk er att ha det på det sättet. Tänk att någon slår dig. Utan barmhärtighet. Visst gör det ont. Tänk om du blir instängd i en cell och du vet inte om det finns någon framtid för dig. Det är klart att det är svårt. Och så säger aposteln, tänk dig nu att du är där. Det finns de som har det så. Gode Gud. Det är de som har det så. Vi lever kanske i historiens värsta förföljelse av kristna. Det finns inte, jag tror inte någon tid i historien har det funnits så många kristna som lider och dör för sin tro idag. Bara i Kina handlar det om flera miljoner. Och i den muslimska världen är man ständigt utsatt för hoten. Och nu är vi ju en kropp, va? De där som lider, de som du inte känner, men som älskar Jesus. De är ju en av dina lemmar. Och då säger Paulus att om en lem lider, och det är ju så, om jag får ont här, ett stort sår, och faktiskt att det var en hund som bet mig här när jag försökte klappa honom, så att han högg tag i det här greppet här med sina tänder så att jag fick ett djupt sår. Ja, det gjorde ont. Och jag har ju upplevt andra tillfällen då jag har haft sår eller sjuk i någon del av kroppen. Och det är klart att det är ju inte bara det stället det gör ont. Utan man känner ju som att man har ont i hela kroppen. Och det är den bilden som apostlarna använder för att förklara. Du kan genom den heliga ande så kan du uppleva en enhet med den människa som du vet lider. Och att den tanke och den bön du har för den människan, den kan genom Jesus välsigna och möta den människans behov just nu. Och där behovet finns. Och det är ju det som har med kroppen att göra, det står att vi är varandras lemmar. Det vill säga, du tillhör inte dig själv, du tillhör kroppen. Om du tillhör kroppen så är andra lemmar i kroppen viktiga för dig också. För att du ska må bra och för att du ska kunna göra det Gud har tänkt att du ska kunna göra. För en del kanske vi måste göra tillsammans. Och då måste vi förstå varandra i detta. Och göra det tillsammans. Och var och en gör sin del. Så att det 13 kapitlet här. Det tycker jag att ni ska läsa igenom. Därför att det innehåller egentligen en konkret anvisning hur kristna lever tillsammans som lemmar i Kristi kropp. Och nu ska jag inte fördjupa mig i varje del, men vi ser utav texten här att äktenskapet är väldigt viktigt för Gud. Därför att det är ett tecken för den enhet som finns mellan oss och Gud och mellan oss. Va? Och Gud vill att det ska vara rent, att det ska vara betjänande. Och därför kämpar Gud för äktenskapet. Och vi ska också stå upp för det och glädjas över det som en Guds gåva. Det är ett område som den här texten tar upp. Och så säger han att tänk rätt när det gäller pengar. Och han har en enkel regel och han säger: nöj er med det ni har. Det räcker. Och tar de slut så tar jag ansvar för det. Därför att Jesus sa: gör er inga bekymmer. Och det finns mycket bekymmer på det här området. Sök Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla er. Jag levde helt utan inkomst eller anställning egentligen under flera år efter det att jag hade slutat som pastor i församlingen. Men min fru och jag har, och familj har aldrig saknat något. Vi har fått vad vi behöver. Jag minns jag hade en väldigt speciell upplevelse av detta. En dag så fick jag ett brev och en hälsning från en broder. I det brevet låg 1000 kronor. Jaha. Jo, han sa, han var troende. Han var faktiskt ansvarig för säkerheten på alla våra kärnkraftverk. Han bodde i Stockholm. Han var fysiker. Men han var varm och innerlig troende. Och jag kände honom. Har varit det. Men nu skickar jag det här. Jag har aldrig fått någonting från honom tidigare. Men han sa: ja, jag vill att du ska åka till Amerika, sa han. Därför att det kommer att bli en konferens, en karismatisk konferens i St. Louis. Och det kommer kristna och andedöpta troende från hela Amerika och ifrån andra delar av världen. Och jag vet att det här är ett liv som du lever med och som är naturligt för dig. Du är ledare i en församling, andlig ledare i Sverige här. Jag vill att du ska åka över och så får du det här till hjälp för resan. Så, ja. Så jag var ju glad över hans tanke på mig och jag började be. Och fråga Gud, hur ska jag göra med det här då? Men jag fick ingen frid. Jag fick inget vittnesbörd ifrån den heliga ande att jag skulle åka på den där konferensen. Hur gärna jag än ville så kände jag att jag har inte Guds välsignelse för det. Så jag stannade hemma. Och så tog jag kontakt med min vän som de hade gett mig de här 1000 kronorna. Och sa att ja, jag är väldigt glad och tacksam för din omtanke. Men jag känner att inte att jag ska åka på den här konferensen. Så hur kan jag skicka tillbaka de här pengarna? Ja, han var lite förlägen först och sa nej, behåll dem, sa han. Behåll dem. Ja, du kan kanske ha någon glädje av det. Men så en tid efteråt så var jag i den bönegrupp som jag brukade besöka. Och då förstod jag att det var en i den här gruppen som hade en kris, ekonomisk kris. Hon var behovet av hjälp. Och jag tänkte, ja men jag har ju det här, 1000 kronor. Jag behöver inte. Så att hon fick det. Och det hjälpte henne just då. Och så var jag av med det. Och så gick det en tid. Och så fick jag ett brev med 1000 kronor. Märkligt tyckte jag. Från ett helt annat håll. Nej, men jag behöver inte det här. Vad vill Gud med det här? Och då visade han på ytterligare en av lemmarna i kroppen som hade behov. Och jag tänkte, ja men då kan jag ju använda det. Och så var jag av med det bekymret. Sen gick det en tid, rätt så lång tid egentligen. Då hade jag och min fru Solveig, vi hade varit i vårt sommarhus utanför Motala. Nu bodde vi i Örebro, men vi hade kvar det här sommarhuset. Och vi hade varit där under sommaren och vi skulle åka hem till Örebro och församlingen. Men vi sa, vi ska hälsa på Hell nu, sa vi. Det var en av de äldre systrarna i församlingen. Och vi visste att hon bad för oss och hon var så stödjande i sin medlemskap. Så vi åkte hem och hälsade på henne. Och hon blev glad och vi satt och samtalade länge och hon hade sina frågor. Och när vi skulle gå så sa hon, jag vill att du ska ha det här. Så fick jag ett brev av henne. Och jag stoppade brevet i fickan. Men när jag kom ut och satte mig i bilen så var jag ju naturligtvis lite nyfiken. Jag undrar vad som finns i det där brevet och vad det är för text och vad som är meningen. Så jag, innan jag startade bilen så satt Solveig och jag där i framsätet. Så jag fick det här brevet, Vi ska öppna det och så öppnade jag det. I det brevet låg 1000 kronor. Men då befann jag mig i en speciell situation. Det var 1979. Jag skulle fylla 50 år. Jag skulle hälsa på min bror som redan var väl etablerad i Amerika. Så jag tänkte, ja men han ville ju att jag skulle åka till Amerika. Och det var en hjälp till biljetten. Och vi behövde pengar just då för att det skulle gå ihop. Så att jag kände mig frimodig. Jag tänkte, har jag haft de här pengarna och gett dem till andra? Och det har skett ett par gånger. Då kan jag väl använda det för mina behov nu. Så att jag fick tro för det. Vi använde det för att köpa biljetten. Och sen var ju pengarna borta igen på det sättet. Men jag vet att när jag satt där i bilen och öppnade det här kuvertet och såg vad som fanns i det så blev jag nästan förkrossad. Nu hade jag 1000 kronor. Jag kunde använda det för det som var den här vännens tanke när han gav mig det först, va? Att åka till Amerika. Och jag tänkte, tänk att Gud har vakat över den här processen. När den försvann så kom den tillbaka. Och när den försvann igen kom den tillbaka. Och nu när jag behövde de här pengarna fanns de till hands. Och det var just inne och under en tid då jag brottades med det här Jesus säger, gör er inga bekymmer. Och jag sa, man kan inte leva utan bekymmer, man måste ju tänka på saker och ting. Och tänka framåt och omkring sig för att få livet gå ihop. Så jag liksom bad och sa Jesus, förklara det här för mig. Hur ska jag förstå det här? Det är klart jag måste ha bekymmer. Jag måste ju tänka mig för. Och det var när jag blev stilla så var det som Jesus sa. Jo, det är så här. Jag menar. Och nu väntar jag på en förklaring. Och så sa han, jag menar, gör dig inte bekymmer. Och jag liksom stannade kvar och tänkte, det måste finnas en fortsättning på det här. Nej, jag fick aldrig något annat svar. Gör dig inte bekymmer. Och så påminner mig Herren om de här transaktionerna. Först fick jag 1000 kronor, gav bort den. Så gav jag bort igen. Och så var det borta. Och så kom det för tredje gången. Vad tänker du nu, var det som om Herren sa? Ja, det kanske är så här. Att om jag vet att Gud vet vad jag behöver, så kanske det är så att jag får det jag behöver när jag behöver det. Jaha. Och det gav tro både åt mig och min fru att leva på det sättet. Vi har det vi behöver när vi behöver det. Och Gud har varit trofast i allt på det här området. Och därför vet jag att gör dig icke bekymmer. Det finns en garanti ifrån Guds sida. Och det står också i Hebreerbrevets 13:e kapitel. När det gäller pengar. Lev inte för pengar, han säger. Och så ger han en försäkran och så säger han. Jag ska aldrig överge dig. Grundtextens ord där är så starkt. Så man kan inte bara säga det en gång, utan för att få med den hebreiska textens betydelse i det sammanhanget måste det upprepas 3 gånger på svenska för att få den tyngden och allvaret som finns i själva uttrycket. Gud har aldrig svikit. Vi har aldrig saknat något. Men ibland kanske att det tar lite tid innan man ser det. Vi vill ju gärna ha lite framförhållning för att känna oss trygga. Men Gud kan fostra dig och leda dig så att du nöjer dig till sist med att du har det du behöver när du behöver det. Men har du inte tro för det så brukar Gud vara lite framförhållning under det att han lär oss den här hemligheten. Men sträckan mellan att jag får det jag behöver och att jag får har det jag behöver och får det jag behöver, den blir kortare och kortare för att pröva vår tro. Men han sviker aldrig. Han säger, jag ska aldrig, aldrig, aldrig överge dig. Tror du det räcker? Ja. Gud har svurit vid sig själv. Han ska aldrig ångra sig. Jag ska inte gå igenom hela den här texten nu, för då hinner jag inte med tåget i eftermiddag. Klockan 4. Men jag vill uppmuntra dig till att läsa den här texten. Därför att det är liksom slutet på det här brevet. Och det är så här att när man får ett brev så ska man räkna med att den som har skrivit brevet, han har tänkt igenom hela texten, va? Vi gör ju det felet att vi läser lite versar här och där. Och då, därför får ju inte tag i riktigt det han vill säga, va? Men här har han skrivit ett långt brev och så skriver han det 13 kapitlet med den här innebörden. Och så sammanfattar detta den tillit och det innehåll som trons liv har i en gemenskap i kropp. Som lämmar, som är till för varandra och betjänar varandra. Och så sammanfattar han det med de här orden som vi brukar citera ibland. Han säger, Jesus, han är densamme. Igår, idag och i evighet. Han finns alltid. I varje tidsår, varje dag. Vi ser att tiden går och vi påverkas av det. Och det har betydelse i vår verklighetsbild. Men Jesus är alltid ensam. Med allt vad han representerar. Och han vill att vi ska vänja oss vid den miljön. Va? Att Jesus är en av våra samtida. Han är det du är. Han ser dina problem. Han vet hur det ena och det andra ska lösas. Jesus Kristus är densamme. Igår, idag, så och evighet. Det han har gjort kan han göra igen. Och det som har med vår framtid att göra är han beredd att ta ansvar för tillsammans med dig. Och därför så säger Paulus bland annat i Kolosserbrevet så här. Lyssna nu, han säger. Allt vad ni företar. Allt. Och för att vara riktigt tydlig så säger han. Allt vad ni företar i ord eller gärning. Gör det i Herren Jesu namn. Det betyder egentligen. Gör det tillsammans med Jesus. Och det här kan du öva dig i. Det kan den helige ande kan hjälpa dig med. Att du inte bara ser dig själv så som ensam i den situation du är. Jesus är tillgänglig för dig. Och att göra något i Herren Jesu namn. Det är att göra det tillsammans med honom. Han är vår resurs. Och det jag säger gör jag inför honom. Det jag gör, gör jag för honom. Ni kanske hör talas om den här kvinnan i Calcutta som samlade upp människor på gatan och gav dem hjälp på olika sätt. Vad var det hon hette? Kommer ni ihåg det? Moder Teresa, ja. Och hela världen fick ögonen på henne. Nobelstiftelsen i Oslo såg det. Och de sa till varandra, Moder Teresa, hon vore värd ett fredspris. Därför att fredspriset har ett så dynamiskt innehåll på något sätt så det täcker lite olika situationer. Så de bestämde sig för att ge henne det priset. Jag vet inte vilket år det var. Men hon reste till Oslo. Och hon var ju känd på ett sätt i hela världen. Så det var ju verkligen ett lockbete för alla nyhetsmedia. Så när hon kom till Stockholm så var hon omgiven av journalister på alla håll. Alla ville intervjua henne. Och det var en av de här journalisterna som bara var fylld av beundran och ville liksom uttrycka det. Tänk att du gör det här för de fattiga och döende på gatorna. Och han tyckte att det var så humanistiskt stort och märkvärdigt. Så han uttryckte väl det till henne inledningsvis i intervjun. Och när han har slutat tala färdigt så blev han tyst. Och Moder Teresa var tyst en stund. Men när hon började tala så sa hon, jag har inte gjort det för människor, sa hon. Jag har gjort det för Jesus. Allt vad ni företar, i ord eller gärning, gör det i Herren Jesus. Det är ett bra sätt för oss att bevaras i den här relationen till Jesus. Därför att det finns ju ingenting som Jesus uppskattar så mycket själv som att vi älskar honom. Och älskar honom. Då vill vi och tillsammans med honom. Och det är egentligen den enda lön han kan få. Och det gläder sig också Gud över. Att också fadern fick se så stor frukt utav det Jesus gjorde. Och han gläder sig tillsammans med Jesus över att vi förstår något av detta i alla fall. Och visar det i en personlig relation till Jesus. Att det är viktigt för oss. Inte bara för att få saker. Utan det är för att du är ju själv gåvan. Gud har gett oss Jesus. Och ingenting annat än Jesus. Men han har gett oss allt med honom. Fader, vi ber. Öppna våra ögon. Du älskar ju oss eller vi älskar dig. Därför att du först har älskat oss. Låt oss aldrig glömma det. Låt den helige ande ständigt uppliva den här beundran och tillbedjan, glädje och kärlek till dig. Och låt din kärlek och allt vad den kan förlösa genom alla de gåvor som vi utgör tillsammans och för varandra och dig i din kropp. Låt det få vara själva utstrålningen av din väsen och din närvaro genom din kropp och din församling på den här platsen. Och jag ber att det också ska få vara ett tecken för vad du vill göra, inte bara här utan med dina barn och lemmar som är förenade med dig på varje plats i hela landet, i hela världen. Till din ära, för du är värd det. Amen.